Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hockeyvänner, via Play Hockey Podcast är tillbaka efter lite jul- och nyårsvila. Så tar vi ett nytt grepp om hockeyvärlden och ser vad som gömmer sig där bakom. Finns väldigt mycket att diskutera. Vi är glada att ni är med och lyssnar in den här podcasten som idag innefattar Håkan Södergren och Jakob Josefsson. Jag ser er på min datorskärm och ni ser väldigt pigga ut. Jag börjar med den äldste och kanske visaste först då. Jag vet inte om det stämmer, men det är två djurgårdar här, så ni vill båda visa. Håkan, läget?
Jo tack, bra. Intensiv helg, hockeyhelg som du sa, jul och nyår, när det handlade om både NHL och framförallt junior-VM, va? Så vi har ju varit i farten på i andra media istället för poddmiljön. Så att vi har ju mycket att prata om, skulle jag vilja påstå. Så att, det har varit en mycket lärorik och intensiv och trevlig jul- och nyårshelg.
Hur har det varit för dig, Jakob, om du bara bortser lite utanför hockeybubblan?
Nej, men det har varit bra. Som sagt, väldigt roligt JVM att få vara del av och följa. Härliga upplevelser. Sen har det varit lite julstök och sånt där också såklart. Vi har flyttat, håller på att flytta in. Sen hade vi en liten sväng upp till Sälen också med familjen. Så man har fått lite ledigt blandat med härlig hockey också. Så att nu batterierna är tankade.
Du, hur trött är du på att flytta nu, Jakob?
Ja, säger det har jag gjort för sista gången nu, säger jag. Så att det kommer aldrig ske igen, hoppas jag.
Det säger man alltid.
Och sen är det nu börjar man räkna antal kartonger och sånt där, och liksom skriva något. Då säger man kanske en gång till.
Ja, alltså, vi har ett garage att jobba med. Det är som en sån här den värsta utmaningen på Fångarna på fortet ungefär, när man ska ta sig in där. Det är få klättra upp i taket och över en bildäck och allt vad fan det är. Så att det tar sig lilla tid att komma i ordning, men snart så.
Ja, välkommen tillbaka till din stad Stockholm då.
Härligt, ja, det känns bra.
08 land igen. Ta de fångarna på fortet. Du vet vem som har varit programledare där?
Ja, är det du?
Håkan Södergren.
Håkan Södergren.
Hur var det, Håkan?
Ja, det var spännande. Lite annorlunda arbetsmiljö om ett annat, som sagt. Linda Nyberg som hade det som kom på TV3. Så att, det var jäkligt kul faktiskt. Det är en tv-fabrik där Fångarna på fortet på Gärd. Alltså, där är det ju, det är så mycket rutiner som man ska försöka följa på. Så att NHL-studion är ingenting jämfört med Fångarna på Gärd och deras rutiner.
Vad var det märkligaste som hände under din tid som programledare där ute på fortet?
Ja, vi var ju inte insnöade, men inblåsta så att säga. Det gick inte att ta sig därifrån, så vi fick ju sitta kvar där ett antal timmar för att vänta på att vindarna drogs ner så pass mycket som man kunde gå ombord på den där båten som man skulle in på. Så att, och sen var det skitväder, för det kan det ju vara där nere, det är liksom i toppen på Biscayabukten. Så att det var väl det egentligen, för det är ju otroligt väderutsatt. Det ser ju alltid så bra ut på alla tv-bilder, men det är inte alltid så bra väder.
Ja, jag älskar allt du har gjort, Håkan. Alltså, den där boken om Håkan Södergren nummer 22, den måste snart skrivas. Så är det ju.
Jag kommer stå först i kön, kan jag säga.
Jag är efter dig då, Jakob.
Jag säger så, den kommer aldrig skrivas tyvärr, för alla de roliga sakerna som ni vill veta. Om jag skriver dem, då har jag inga vänner kvar, va?
Men det är säkert preskriberat nu ändå, Håkan.
Det tror jag nog inte.
Men du, vem skulle skriva boken i så fall, Håkan?
Oj. Ja, vem skulle skriva den boken?
Birro skrev ju Superbosses bok till exempel.
Ja, men det är fotboll. Det är fotboll. Jag får nog fundera på det lite. Alltså.
Ge det till Jonta, han kan få skriva lite.
Jag har skrivit Jan Guillou och sådana här böcker.
GV kanske?
Ja, GV. GV, jag satt och drack konjak med GV på Café Opnas, på terrassen där vi har honom en gång för många här år sedan, och nästan världsförgående slipade bli kapitlen.
Ja, ni hör ju själva, alla lyssnare, det finns så mycket historier där. Vi jobbar på det där och lägger den lite på is så länge och går på is istället då kring det som händer i hockeyvärlden. Jag tänkte mer att vi skulle byta lite riktning i podden och att man bara slänger upp ett namn eller en händelse eller en liga eller någonting och så diskuterar vi lite kring det. Sen får podden ta den vägen den vill. Vad säger ni om det?
Ja, bra.
Låter bra för mig.
Spontanitet är bra. Spontanitet är bra. Ja.
Och kanske inte så oväntat då med första namnet som dyker upp. Jag tror att ni ska kunna gissa det själva. William Nylander. Vad säger du, Jakob?
Ja, men äntligen kanske. Det har ju varit mycket prat om hans kontraktsförlängning och han har onekligen haft gjort ett bra case för sig själv med det fantastiska år han har haft så här långt. Och nu kommer förväntningarna skruvas upp extra på han såklart med det lönekuvertet. Så det ska bli det kul att roligt att det händer något där, och så ska det bli spännande att följa fortsättningen.
Men du, vad säger du om det där lönekuvertet om när du bara hörde summorna? Det är ju otroliga summor, och det som skrivs här hemma är ju 1 miljard 8 år. Dyk ner lite i det där, Jakob.
Nej, men det är ju, tittar man på hans karriär han har inte gjort 90 poäng än till exempel, och så jämför man hans kontrakt med sånt som Pasternak till exempel, så kanske man tycker att Pasternak har presterat mer för det kontrakten så länge, men det är mycket annat som spelar in också såklart. Jag tror dels om man jämför kontrakt mot kontrakt, då kan man ju prata lite om procenten gentemot lönetaket, och om man jämför med Pasternak som många gör, så är hans procent gentemot vad lönetaket är då högre än vad den Nylander skriver just nu. Och det ska bli spännande att se Toronto, hur de får ihop det här pusslet framåt. De har ett utmanande år nästa år då Tavares fortfarande har sitt jättekontrakt kvar. Men efter det så får de lite pussel att lägga så att säga, för att få ihop det där och få ett slagkraftigt lag. För att det är många spelare med höga kontrakt i Toronto just nu, och Man måste ha de här mittenspelarna också som kan leverera. Man kan inte bara ha fyra toppspelare och sen resten unga billiga spelare. Man måste ha den här mixen liksom, så att det blir spännande att se hur de får ihop det.
Vilka är vinnare som du ser så här tidigt in nu när bläcket precis börjar torka, Håkan?
Ja, först och främst så tänker jag väl Elias Pettersson.
Ja, okej.
Okay. Ja, nej, men det blir lite så va? Att i och med William då är den första av de alla kontraktsliga som är UFA nästa år då, som sagt. De tittar ju på varandra hela tiden, jämför kontrakten, jämför att spelar ut varandra. Det var en diskussion med respektive klubbar, så att nu satt ju han på något vänster taket eller golvet får man väl ändå säga, för vad en spelare av den nivån ska ha. Och så, som du säger va, Nylander har inte varit den som har producerat mest av alla andra spelare som inte har nya kontrakt, stjärnkontrakt. Så att han blir ju lite form av utgångsläget för alla andra. Så att jag tror att det är många som är väldigt glada för Williams skull, men jag tror det är många som är förbannade också, speciellt då klubbledarna som liksom kommer att möta alla agenter nu som pekar på Nylanders siffror bara. Och sen tittar de på sin stjärnspelare och så säger, ja men då vet ni vad vi ska ha också. Så att diskussionen är rätt enkel här efter för dem visar man på Nylander, och så mycket ska vi också ha. Så att jag tror som sagt att det här är det blir liksom en liten sån här bollhistoria nu framåt. Ena slår dit och andra slår dit, och Nylanders kontrakt är det ändå som är standard för det.
Jo, men man, som du säger, Landry är såklart stor vinnare här just nu. Men samtidigt så, som Håkan är inne på, så sätter det standarden för liknande spelare framåt också. Om folk var liksom, som Elias Pettersson till exempel. Man kan väl säga att han kanske egentligen har varit en mer framträdande spelare för Vancouver tidigare år än vad Nylander har varit för Toronto, och han kommer nog inte nöja sig med något mindre än vad Nylander har fått heller. Så
nej, och han, men sen samtidigt ska man ju med sig, han har gjort, när vi spelar in den här podcasten så har han gjort 57 poäng, han är femma i poängligan, han är i samma antal som de som är fyra och trea tror jag, så att de kanske blickar framåt också. Jag menar, det här kontraktet är skrivet till 31-32, att han ska vara den som är där uppe och som hotar om att vinna poängligan och hela de bitarna också då. Men det är ju klart att de här summorna kommer röra om mycket Toronto. Kan de vinna med det här bygget och så som de bygger laget nu, Håkan?
Nej, jag är lite skeptisk till det, för att vi har ju redan sett i år att de har ett väsentligt större problem i det bakre leden. Alltså, jag skickade Samsonov till farmalaget där på waiver och riskerade att bli av med honom. De har det fjärde eller femte målvakten de har uppe nu som inte funkar. Så det är klart som sjutton att där skulle de ju behöva förstärka kanske mer än vad de behöver förstärka för ögonblicket uppe i toppen på lönelistan. Va? Så att det blir lite det. Och så tittar vi då på de övriga svenskarna, som där Liljegren till exempel, som är en av dem som ska ha nytt kontrakt. Ett sånt här kontrakt, det försvårar ju lite på honom, för att de måste ju hitta billiga, bra backar. Och sitta då i en löneförhandling och komma in i rummet efter Nylander har fått sitt storkontrakt. Jag tror att det är ingen rolig situation alltså. Så gå in där och liksom, jag kan jag få lite löneförhöjning? Sorry, där fick Nylander, prata med honom. Nej, det är lite sådär. Så att det skapar ju stora problem för dem. Så jag tycker att deras lagbygge, det är otroligt framtungt. Så att de måste ju vinna i princip slutspelsmatchen med 7-6, 6-5 eller liknande, va? Och det är inte speciellt vanligt att man vinner slutspelsmatchen på det sättet.
Nej, men man kan ju dra en liten parallell då till Edmonton också. De är otroligt framtungt lag då, med framförallt McDavid och Dreisaitl som tar stora delar av lönebudgeten. Och där har väl också problemet varit just försvarsbiten och målvaktsbiten. Nu har de spelat väldigt bra senaste tiden här, men ska man gå långt i ett slutspel så såg vi inte det minst i våras här med Vegas. De hade ju ett gediget, fyra gedigna formationer, både forwards och backar, så att det är klart att det kan ju ställa till stora problem när det är några få spelare som har väldigt mycket av löneutrymmet.
Men hur fungerar det där borta, Jakob? Du har ju varit i NHL-världen. Här hemma så är det ju bland det känsligaste som finns i livet, är ju egentligen löne. Alla går ju alltid, man berättar aldrig vad man själv har i lön och den här biten. Sen så är det helt öppet där borta som det här nu. Alla vet att han kan ju kalla Nylander för miljardmannen. Och det är ju bara att gratulera. Han har ju skrivit det där kontraktet. Toronto tycker jag att han är värd det. Och det är en fantastisk hockeyspelare med många, många år framför sig. Men hur fungerar det i ett lag? När man hör det, okej, nu har han den här summan, jag ligger typ 8 miljoner under honom och ska göra samma jobb, täcka ännu fler slagskott till exempel.
Ja, då får man väl säga, det där är över min lönenivå grad, eller vad man säger. Nej, men det där, som jag upplevde så är man, alla vet hur hårt jobb man lägger ner och vad som ligger bakom, och man ser vad folk presterar på isen, och man vet att de bästa spelarna får bäst betalt. Så för det som jag upplevt är att det aldrig varit någon avundsjuka eller något sånt där. Och när de som får de här kontrakten, jag har heller aldrig upplevt att de har förändrats som personer heller. Jag menar, man ger inte personer ett långt kontrakt heller som man inte vet vart man har dem. Man förväntar sig att Nylander ska vara ledande spelare i 8 år framöver. Och man har haft han i organisationen väldigt, väldigt länge. Och vet vad han går för. Och jag tror han, som varit inne på mycket tidigare, att hans personlighet och karaktär passar ju som handen i handsken i Toronto. Det medielandskapet är otroligt hårt. Och ja, den kritik som kan komma utifrån tycks bara rinna av honom, och han tar inte in det alls jämfört med hur, ja, med många andra spelare kanske reagerar väldigt negativt. Jag kan tänka mig en sån som Mitch Marner till exempel. Han har ju inte riktigt presterat under slutspelen, och man har verkligen märkt att den här kritiken utifrån väger rätt tungt på hans axlar. Och han är väl från Toronto. Alla hans kompisar hejar väl på Toronto, hans familj hejar på Toronto. Så att det blir som att, jag tror det här, alltså mycket av de här pengarna som Nylander får också, tror jag, han får säkert, ja, det, då hjälper det till att han har den personen han är, och att han verkligen klarar av det klimatet som är i Toronto. Men rent generellt i ett lag, men så är det, ja.
Men sen är det ju, du kan ju vända på det, då kan du ju säga så. Alltså om de nu gör sig av med Nylander, vad skulle de hämta istället? Skulle det bli billigare? Skulle risken att misslyckas vara större? Skulle chansen att han smiter in i laget på det sättet som han har gjort och som han har bidragit, så skulle det vara enklare väg att gå? Så det är ju också en grej, va? Och sen lite det som du kan ju berätta mer om, att Josef, att till exempel när det kommer, alltså, alla såna här materialare, alla runt omkring laget, de har inte så bra betalt, men spelarna lägger ju oftast en rätt stor del, och då blir det liksom lite procentuellt, så betalar de här killarna gratifikationer, presenter, allting sånt här, för att de ska göra ett bra jobb. Så att det kostar ju att tjäna pengar också. Det är ju ingen snack om det, va. Du får väl ta lite oftare, du får ta middagarna för vissa andra spelare på resor och liknande.
Jo, precis. Nämen, det som du är inne på också, i NHL har man som tradition att man ger dricks till all serviceteamet runt omkring laget. En i början av säsongen, en vid jul och en efter säsongen. Och då är det ofta lite procentuellt från vad man tjänar, såklart. Så att de blir nog glada för Nylanders löneökning här.
Det borde vi göra i NHL-studion också, tycker jag. Jag fick inte ens en julklapp av er två, jag gamla hockeystjärna.
Nej, jag fick inte heller någon, så det är
ja, men vi gratulerar William Nylander till kontraktet, och ska följa honom noggrant också då i hans kamp då för Stanley Cup-bucklan. Och Håkan, jag vet att du har nästa ämne att spela in där, och det är väl kopplat lite till Toronto och hur långt vi har kommit in i säsongen.
Ja, det är ju halvtid i NHL faktiskt, va? Man börjar dippa på de här 41 matcherna som då är lite av en sån där kulmen på säsongen. Nu börjar nedförsbacken eller utförsbacken då emot säsongslut, slutspel och liknande, va? Så att det är ju rätt lämpligt. Vi har ju alltid egentligen Thanksgiving, så gör vi den här procentuella räkningen, och så ser man liksom att två tredjedelar av slutbeslagen på det vänster är klara redan nu, för att de kommer inte förflyttas lite. Nu är halvtid, kan man ta ytterligare en liten avstämning på hur det ser ut där, va? Och det är ju rätt spännande faktiskt, för att många av de lagen man tippade, de är ju där, alltså Boston, New York, Florida har vi alla tippat. Toronto är där också, det var ju liksom, det är ett sånt där litet borderline-lag skulle jag vilja säga. Carolina har klämt sig upp. Philadelphia, Islanders och Tampa är topp 8 på den ena konferensen. Och det är Tampa vad jag faktiskt har utanför slutspel, så att de är lite förvånade att de ligger där fortfarande.
Ska man nämna ett till lag som verkligen har överraskat, så får man säga Winnipeg Jets. De har vunnit 13 raka matcher nu och leder hela NHL i poäng. Och de har ju... Det var väl inte många egentligen som trodde att de skulle blanda sig i någon toppstrid i väst i år. Men de har verkligen hittat någonting där. Och om man tittar på lönebudget där, så har ju de inte alls just de här jätteskyhöga topparna. Utan de var egentligen ganska billigt lag i förhållande till många andra topplag.
Men vad är det som gör dem så bra?
Jag bara säga det. Men där gjorde han, Cheval Diaf gjorde ju en jäkla bra grej, va? Men när det var ett Wheeler, de sparkade Wheeler och lite sånt där, så var det ju lite diskussioner. Så framförallt så gick de in och så löste de Helibuck, målvakt, och så löste de Scheifele, hjärtat i laget, så att säga, va? De fick bra kontrakt. Där tog de ju bort alla frågetecken på de vänster. Och sen gjorde han kanske någonting som egentligen ytterligare förvånade alla. Han anställde väl NHLs äldsta coach, Rick Bowness. Och då liksom börjar alla tänka sig, då har han gjort 3 tabbar på en möjlig alltså. Men alla de där 3 har ju faktiskt gått in. De har ju funkat bra. Hellebuck var ju inte någon svår grej att lösa egentligen. Att han skulle vara så bra. Men att Scheifele lyckas så bra utan Wheeler, det kan man ju bara diskuteras. Men framförallt att Bonas har fått det att stämma så där bra med det laget. Det är ju faktiskt bara liksom att applådera GM:en som har tagit smarta beslut eller lyckade beslut så här långt.
Ja, de flyger mot slutspel. Min spaning när jag bara tittar på de lagen som ligger där just nu är att det är rätt väntat ändå. Om man tittar på östra sidan, Boston, Florida, Toronto har de 3 huvudplatserna i sin division. Rangers, Carolina och Philadelphia. Där har du det utropstecknet egentligen som man kanske inte hade räknat in. Sen har du på wildcard Islanders och Tampa som inte är på slutspel just nu då. Kanske då Philadelphia att byta med ditt gamla gäng Devils. Annars tycker jag östra sidan ser ganska likt ut vad man hade förutspått. Eller vad säger du, Jakob?
Ja, det med Philadelphia. Man har väl bara egentligen väntat på att de ska sluta vinna hockeymatcher och börja falla och hamna där man trodde. Men de har... Tortorella har verkligen tagit fram piskan där. De spelar för varandra precis som de flesta John Tortorella-lagen gör. Man offrar sig, täcker mycket skott. Och de har egentligen inte heller något särskilt namnkunnigt lag, men de spelar för varandra och spelar hårt och tävlar liksom 100% ut i varje match, och det har varit väldigt imponerande. Och jag tror de kommer vara inne i den där striden till och spela väldigt viktiga matcher i slutet på mars, början på april där, för att blanda sig i en slutspelsposition. Men sen har vi där över Pittsburgh som ligger och smyger, de får man inte glömma bort. Och sen så är det ju många av de här lagen som vi trodde skulle ta nästa steg som inte heller har gjort det, om man tänker på Ottawa och Buffalo till exempel. Detroit har ju fallit nu efter en fin start, men det är mycket några utropstecken och några frågetecken så här är halvvägs in.
Ja, det kommer bli den där kampen. Och sen tittar man då på västra, ni var ju inne på Winnipeg, de har ju med sig Colorado och Dallas då i Central Division. I Pacific, Vancouver, Vegas, Kings som ju går bra. Fortsatt har de den här platsen på wildcard. Nashville är uppe där nu. Också Edmonton då som ju sparkade tränare. Allting var ju bara skit. Helt plötsligt bara så rinner oljan och är så där fin och smidig igen, Håkan. Edmonton, hur farliga kan de bli, tror du?
Ja, nu... Vi har ju varit inne lite på det. Alltså, så fort som McDavid och Dreisaitl fungerar och har något sånär bra målvaktsspel, då kommer de gå till slutspel. Men sen stöter ju de på rätt så husat motstånd i första rundan i ett slutspel. Så att, då är ju utmaningen egentligen inte hur produktiva de är i toppen, utan hur pass bra täta de är i defensiven. Så att, problemet kvarstår, och problemet var ju extra tydligt då i början på säsongen när Woodcroft fick gå där, att nu har man inte det målvaktsspelet som man trodde man skulle få då, helt plötsligt. Men så att jag är lite skeptisk mot att McDavid, om man verkligen får lyfta den där bucklan som det här laget ser ut, va? Och han tröttnar väl vid något tillfälle han också ska ha nytt kontrakt. Så att är det Dreisaitl som är nästa som ska ha nytt kontrakt i det där gänget? Så att utmaningarna de ökar ju bara för det laget, och det där fönstret för Edmonton, det blir bara smalare och smalare för att klypa igenom. Så att jag är inte så jäkla säker på att Edmonton är någon lyckat byggprojekt på tiden.
Nej, men det är ju alltså västra sidan, den är ju galen också. Jag har sett en lunch på att de lagen som är utanför just nu kommer hamna där också. Möjligtvis att Seattle snor åt sig platsen istället för Nashville, jag vet inte. Men annars så är det alltså Seattle, Arizona, St. Louis, Calgary, Minnesota, Anaheim och Chicago. Och såklart San Jose som är utanför nu. Det känns ju som att bilden är ganska klar där, Jakob. Eller är jag amatör med mina amatörögon fel ute?
Nej, det är du inte. Däremot så tror jag inte... Det är ju några lag där som kommer tampas in på slutet. Som du säger, Nashville, Seattle. De är ju på gränsen. Nu har ju Seattle verkligen vaknat och ser precis lika bra ut som de gjorde förra året. Och där de bara trummar på och spelar med en extrem fart, och nu har de även fått väldigt bra målvaktsspel på köpet också, och de är ju verkligen ett av ligans hetaste lag just nu. Men det kan ju vända fort. De gick från en extremt lång losing streak till att ha vunnit nu, om det är 8 raka matcher, eller något sånt där. Så att det gäller ju bara att de här dipparna inte blir lika långa. Då kommer de verkligen vara med och slåss om en slutspelsplats där. Sen tror jag Edmonton...
Seattle är väl den västra sidans motsvarighet till Philadelphia på den östra sidan, va? Det är team spirit bara.
Ja, fyra kedjor som är alla i princip lika bra som går in och spelar på exakt samma sätt.
Vem är ligans bästa svensk just nu då, Håkan?
Ja, jag tror att man får dra fram Elias Pettersson där faktiskt. I alla fall offensivt är han ju fantastiskt skicklig. Ja, det snurrar ju mycket runt JT Miller, honom och Brock Besser där i hela Vancouver. Och med den målaptiten de har i det laget, så alltså, de är ju ett av de lagen som gör mest mål i ligan. Så jag tror inte man kan lägga så mycket mer fokus på honom än vad man har gjort hittills. Alltså, Elias är för jäkligt bra, va?
Ja, deras målskillnad just nu, var de spelat 39 matcher plus 53.
Det säger ganska mycket.
Ja. Ja, det ska bli kul att se vad de kan uträtta om de kommer till ett slutspel här också nu. Vem är bäst i dina ögon just nu, Jakob?
Men ursäkta, alltså, vi ska inte säga, de gör väldigt mycket mål, men Demko är ju faktiskt en av ligans bästa målvakter också, va? Så det, ja. Jag såg här, de har ju alltså deras skottprocent och målprocent på antal skott och sånt där. Den är ju skyhög jämfört med många andra. När de leder skottstatistiken 26-26, då vinner de matcher med 6-2 och liknande. Så att de har ju en skottprocent som är enorm, eller utdelning på sin skott som är enorm också. Så här långt.
Vem tycker du är bäst just nu, Jakob?
Ja, men jag tycker för mig är det ganska dött lopp mellan Elias och William just nu. Alltså, som William har spelat på senaste tiden också, han har varit extremt vass offensivt. Och... ja, nästan att han kommer Elias för mig är ju nummer ett forward i Vancouver, men William, frågan om han kommer bli nummer ett i Toronto så länge man har Matthews där. Så att men jag får nog hålla med Håkan att den som är viktigast för sitt lag där just nu det är Elias Pettersson.
Ja, men det är kul att de rör på sig många där. Vi har ju Nyqvist som går väldigt bra också i Nashville just nu. Filip Forsberg har ju ökat upp tempot rejält också. Så det finns ju många svenskar att hålla koll på. Det gör vi ju i NHL-studion. Men vi studsar iväg lite från NHL, fast samtidigt inte. För jag bollar in namnet Cutter Gutier. Vad tänker du på då, Håkan? Ett jävligt bra namn också.
Jag tänker att din franska lärare vrider sig i sömnen nu med ditt franska uttal. Inte Gutier.
Ja, men det Gutier, men när du säger Gutier, säger amerikanerna, sa ju det under JVM, eller?
Ja, visst. Nej, det är sant. Han är amerikan, så du har helt rätt där. Ja, det där är ju en soppa, va? Och den stackaren, han kommer få dras med det här länge, va? Det utspelet han gjorde där och det svaret som han fick ifrån Breard att han inte vill vara i Philadelphia. Philadelphia är en rätt tuff publik, va? Så att jag ser fram emot den matchen när Gauthier ska för första gången besöka Philadelphia och spela bortamatch där. Den resan tror jag han bävar sig för. Det är The Philly Flu som dyker upp igen på honom, det kan jag garantera.
Att Tortorella hade väl något uttalande?
Ja, just det. Att han kunde inte bry sig mer om honom än om ett hål i väggen. Men, och det är ju ett stiligt, det är ju typiskt ett Tortorella-uttal. Men sen måste jag faktiskt säga att sättet de löste det här med att trada honom då till Ducks och sen få tillbaka till Jamie Drysdale, en back som jag tycker är för jättebra, som var jättebra i junior-VM och var jättebra första delen när han var i NHL. Spelande back, högerfattad, liten, smidig, rörlig playmaker, passar perfekt in i Philly som har ont om spelande backar. De har ju Sanheim där som ska vara deras playmaker. Det lever inte liksom upp till förväntningarna så mycket. Så att, jag tycker de kom ur det här väldigt bra faktiskt, Philadelphia. Det undrar om inte Gauthier den som kom ut ur minst lyckat.
Ja, men vi ska väl ta lite bakgrund också då. Han var ju en av de främsta spelarna i junior-VM i vinnande laget i USA. Gutier, född 2004. Han gjorde 2 mål och 10 assist. Blev väl omskrinnad av Kulik, den tjeckiska stjärnan där på slutet då. Men han alltså var ju där uppe i toppen av poängligan. Om du bara stannar lite vid honom som spelare, Cutter Gutier, vad får du fram då, Jakob, nu när du synade JVM på nära håll?
Och han har mycket strängar på sin lyra. Han är väldigt kraftfull, bra skridskoåkning, playmaking-förmåga och ett väldigt bra skott. Så att han har ju många många strängar där, som jag sa. Och sen har man väl sett intervjuerna, jag vet inte, han gör ett väldigt kaxigt intryck också.
Eller hur?
Han säger vad han tycker, och det är verkligen en personlighet i den bemärkelsen. Så att det, jag tror vi kommer inte ha hört det sista från Gauthier under hans karriär här. Så att det, jag tror något sätt så ser med hans ankomst till Anaheim också, så ser deras alltså pool av unga spelare väldigt ännu mer intressant ut, tycker jag. Jag antar att Anaheim, de såg vad de hade för backbesättning och insåg väl att de kunde göra sig av med Drysdale där för att få in en forwards prospect av högsta rang. Jag tror Anaheim kommer ha en fin framtid till mötes här. Och för hans skull så tror jag ändå det var skönt att han kom till västra konferensen, så han bara behöver spela i Philadelphia en match per år.
Men du, hur ovanligt är det här då? Ett sånt uttalande. Han sa ju verkligen då att han var uppvuxen som Pittsburgh-supporter. Och men vi vet ju alla vad Battle of Pennsylvania innebär, och att det är värsta antagonisten och det där, Håkan. Men det är inte ofta man hör det av en spelare som blir draftad.
Nej, det är väldigt sällan, va? För att de vet ju själva att går man ut med sånt uttalande, det får man äta upp förr eller senare. Det kommer följa efter dem hela karriären. Och det kommer följa efter Gauthier också. Det som är smartast, det är ju liksom att ringa sin agent, och sen så får agenten jobba för det. Det är ju det liksom agenten är till för. Tillgodose spelarens villkor. Och då får de jobba lite undercover där för att se om det går att lösa det på saker och ting. Men att gå ut som han gjorde och på det här viset, det visar ju då liksom digniteten av alla skriverier om att det är inte populärt. Och jag spelade på den tiden när Eric Lindros gjorde i princip samma sak med Quebec, va? Så att det var ju en shitstorm utav dess like på den tiden, det såg det också, va? Så att det är sällan du faktiskt upplever. Du hade ju sådana där sit-out, som du säger, att spelare som inte var nöjda med kontraktet, de struntade i att spela. Men på den tiden så fanns det ju möjlighet att kunde de dra till ett annat ställe, till exempel Europa, och spela ett halvår, ett år, så spelar de ut kontrakten, så vart det en trade. Men det här tycker jag med att kliva in i NHL på det här sättet i sin första avtryck som hockeyspelare. Jag vet inte om det var så smart.
Nej, men det ställer ju höga krav på en spelare som aldrig har spelat i NHL än också. Det är ju, han ställer till lite för sig själv. Nej, exakt. Men jämför man med Eric Lindros där också, så har jag för mig att han hade varit ganska tydlig med Quebec innan han blev draftad av att han inte ville spela för dem. Lyssnar man på Breer och Flyers organisation, så
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gauthier har sagt att han är som byggd för att spela i Philadelphia och ville vara en del av deras lag. Och sen så några månader senare så var det helt tvärtom egentligen. Så att det är väl därför de historierna skiljer sig lite i alla fall.
Mm. Och den där historien kommer fortsätta vid ditt nästa ämne, Håkan, som du kastar in. För det är ju USA. Om vi bara börjar lite där. Hur upplevde du hur de uppträdde i Göteborg när de vann där junior-VM-guld, Håkan? Du var ju ändå på plats.
Ja, jag såg dem flera gånger under hela turneringen. Och jag sa det, alltså USA, spelar de framtidens ishockey, sa jag. Det är liksom det som jag lägger in. Och jag skulle säga att jag hoppas det. För att på det sättet som USA spelade på isen, uppträdde som lag, och framförallt firade också, tycker jag, med all rätt. För att de på något vänster, tycker jag har sällan sett ett lag som bryter ut från mängden i ett junior-VM på det sättet som faktiskt det här USA-laget gjorde. Jag pratade om det här pressspelet, va, som att man ska stressa och sätta djupt, eller sätta press direkt efter man har tappat pucken och allting sånt här. Men på det sättet som USA gjorde det, så kombinerade de, tycker jag, det spelet som alla säger att man kan spela på liten rink men inte orka på en stor rink. Det gjorde de till fullo. Men det såg precis ut som de spelade på en liten rink fast det var stor då, i Göteborg. Och jag har varit grymt imponerad av det spelet, alltså. Backarnas rörlighet, backarnas placeringsförmåga. Offensivt, ja. Men samtidigt så är det ju liksom, det är ju nya, va? Det kommer ju också från fotbollen. Vi har ju klopp det här gegenpress, och nu är det liksom possession game, kallar de det i fotboll. Ja, det var ju lite det de hade faktiskt med pucken också. De hade ett possession game med backarna som höll i och spelade upp allting. Så att det här USA-laget, tippar jag faktiskt, sätter på något vänster en ny standard för hur man ska spela ishockey på juniornivå.
Upplevde du också så, Jakob?
Ja, men jag var väl ganska överens om att de var det bästa laget på pappret och storfavoriter inför turneringen, och de levde ju verkligen upp till förväntningen också. Jag menar, tittar man på deras tre första kedjor forwardsmässigt, så är åtta av dem draftade i första rundan och en i andra rundan, så att det är ju väldigt stor talangbas de sitter på där, och det är inte för inte som de visade upp det under JVM också, så att för mig är de, eller var de, ja, rättmätiga vinnare av turneringen.
Det här snacket som blev efter då, hur de uppträdde, att de svenska spelarna var irriterade. Vi såg ju till och med en sån som Jonathan Lekkerimäki nästan fastnade vid just Gauthier när de skulle tacka varandra. Det är också väldigt ovanligt att se, och Lekkerimäki känner ju du bättre, Jakob, men det känns ju som en väldigt lugn och timid kille. Men han störde ju sig på hur de agerar, de amerikanska spelarna. Vad tänker du kring det?
Ja, men jag kan tänka mig att det svider lite i ögonen när de gör mål och de på något sätt upplever att de hånar publiken med slängkyssar och sådana saker. Men samtidigt så, som vi var inne på, det var ett kaxigt USA. De var där för en sak, med många, många personligheter i laget, och det är klart att den besvikelsen som man får efter att ha förlorat en final när man är så nära och får vinna på hemmaplan, det är klart att de där så kallade hånen förstärks inom sig då. Och sen blir det lite gruff där i slutet också, som kan tyckas onödigt när det är så 6-2 i en match som med bara någon minut kvar. Och jag vet inte om det var det som Lekkerimäki var förbannad på i slutet där.
Vad tänker du kring det, Håkan? Är det mer att man ska skaka på axlarna? Det här unga spelare, de kommer in och möter en ljudkuliss på 11 500 åskådare som buar åt dem. Är det en naturlig reaktion? Eller är det bara vi som tänker så i Sverige för att det blev silver för oss?
Alltså, det är ju en del av det hela. Det är ju en konsekvens av högst ställda förväntningar, förhoppningar och allting. Och så blir det en besvikelse på det. Och i besvikelsen så ser man motståndarna som blir glada och tjoar och kimmar. Och då liksom läser man in det som hån eller sånt där. Nej, jag tror inte deras första tanke var att håna motståndarna. Deras första tanke var väl att visa sin glädje över att spela så jäkla bra ishockey och vinna ett mästerskap. När man då som sagt har rätt högt ställda förväntningar på sig. Plus att, det ska vi säga också, det här svenska laget har lurat dem på konfekta vid ett par tillfällen i rätt så kort tid tillbaka. Så att jag tycker man läser in lite fel signaler i det, och så säger som kommer av besvikelsen. För att och slutet på matchen när man hoppar in så här 6-2, det tyder inte på annat än besvikelse och lite kortslutning. Men så är det ibland när man förlorar.
Men hur bra, sen där amerikanska lagen, tänker mig, man har varit i den situationen själv några gånger. Jag minns, jag var i en given final i 8, va? Och det var 19 000 röda tröjor kanadensiska supportrar i omklädningsrummet, säger man ju så här, ja, nu ska vi gå in och tysta den här publiken och liksom förstöra festen rejält för dem. Så att det är såklart att det triggar ju upp någonting inom det amerikanska laget också, att kolla vad vi gör, vi är här och crashar festen och
det, tar det var inte många istället. Det var inte många amerikanska tröjor i den publiken, för det var väl 9000 gula och sen var det 3000 röda, va? Såg jag någon blå, så var det säkert någon blå t-shirt eller någon som hade på sig. Det var definitivt inte mycket amerikaner på plats.
Nej, de hade en liten tårtbit där uppe. Det var mer föräldrar och flickvänner som var över så. Men det är ju bara att gratulera dem. De var ju det bästa laget. Och sen, alltså, vi brukar säga så att vi bedömer ju alltid dem när vi står bevaka som att de nästan är som seniorspelare. Men just i det här skenet kan jag tycka också att det är juniorer. De kommer in till julkulissen de knappt har upplevt tidigare. Mm. Och är ett helt främmande land och har 11 500 emot sig. Det är väl klart att man kanske spelar över lite efter när man har vunnit också. De vann, de var bäst. Och hem med guldet, grattis liksom. Men om vi stannar lite på juniorkronorna. Hur imponerad är du över det Magnus Hävelid gjorde med Sverige, Jakob?
Men jag tycker de från första början hade de en bra grund i spelet, bra struktur. De två första matcherna var väl egentligen inte något direkt test. Man mötte Lettland och Tyskland. Så att det var väldigt spänd inför just den här Kanada-matchen för att se hur laget skulle uppträda mot dem. Och jag satt där och var hur lugnt som helst och kände att allt var under kontroll i princip hela matchen. Och det gav mig verkligen mer smak inför fortsättningen av turneringen. Utifrån förutsättningarna och vad Hävelid gjorde med laget, så tycker jag det är svårt att önska så mycket mer. Man gjorde det bra i två perioder mot USA och sen så rann det iväg i sista perioden, så att det var ju det var verkligen på målstörret man föll. Och visst, man kunde varit lite effektivare i vissa situationer offensivt, tycker jag, men och sen så blir det här att han hanterar vissa olika pressade situationer, som till exempel mot Schweiz, när de börjar knappa in, laget blir lite eller väldigt passivt paralyserat, men det är lätt hänt också i stridens hetta, när man bara tänker Schweiz i en kvartsfinal, vi får inte förlora, då blir det fiasko, och då låser det sig för de här unga spelarna. Så något sätt, är det någonting man kanske kan jobba med, så är det just den mentala biten, hur man ska kunna spela mer avslappnat i de situationerna.
Håkan, när vi sitter om 5 år, vilka 5 spelare är du helt övertygad kommer spela i NHL i det svenska laget som vi såg i junior-VM i Göteborg?
Jag gillade Tom Wilander väldigt bra. Tyckte han var bästa back tillsammans med Lindstein som dök in där. Lindstein hade ju en kanonturnering. Så vi får väl lämna honom hans framtid lite öppet. Wilander tror jag är rätt så säker på det sättet han spelar. Läckermärke kommer definitivt på chansen. Det är väl inget tvivel om det, va? Wahlberg, Stenberg, då, 2 stora pjäser. Spännande att se vad det tar vägen. Va? De har ju lite chanser på sig att visa upp sig ännu mer på JVM nästa säsong där. Ögren och Östlund kommer definitivt få chansen bägge två. Ögren var väl egentligen det enda som ställde lite frågetecken efter hans JVM. Det är ju liksom förmågan att göra mål. Han hade ju en enorma lägen, va? Det känns som att alla hans lägen de som han missade, de på de vänster satte Läckermärke istället. Men Läckermärke ska vi bli spännande och se, va? Du har det skottet och på det sättet de spelar. Vi har ju ett par stycken spelare som har åkt över liksom på ungefär samma premisser. Bemström och Holtz till exempel, vad som är med samma jämställd bakgrund. Så att det ska bli intressant. Men Läckermäkis JVM-turnering, den går ju nästan ut på utöver det vanliga, för att den effektiviteten och den pricksäkerheten, eller det flytet, kallar vad du vill, det är inte ofta vi får uppleva en sån forward. Det var Fagemo senast som hade något liknande, när han vid JVM som på det sättet han. Men sen 20, kommer de där, alltså var 10:e år eller möjligtvis något liknande. Så att det var ju det. Och sen måste man väl säga, det Hävelid gjorde med Hävelid, Hugo Hävelid, det var ju faktiskt kanonbra. För det var ju det som vi sa, det var det enda frågetecken i det svenska laget, målvakterna, hur de skulle klara sig. Och det gjorde ju Hevelid med hjälp av målvaktscoachen, självklart. Gjorde de ett fantastiskt bra jobb.
Något du vill slänga in där, Jakob, eller på det, direktören?
Ja, men han är bra på det som vanligt. Han har koll på bitarna. Men just Läcker och Mäke också, det som imponerar på mig. Jag såg ju på nära håll i Djurgården för något år sedan. Och det som jag tycker han har utvecklat också är att han har... Jag upplever att han har lite mer grit och på något vis, jag ska inte säga tyngd, men någonting åt det hållet i sitt spel mot vad han hade för kanske 1-2 år sedan. Då vägde han ofta, det känns som han vägde lite lätt längs sargerna och i vissa kampdueller, men kollar man det här JVM:et så tycker jag allt som oftast att var det en 50-50 situation så var det Läckre Mäki som kom ut med pucken. Och det är såklart att det skiljer sig att möta juniorspelare mot seniorspelare som man gör på daglig basis här hemma. Men jag upplever ändå att han har tagit framsteg i den delen av spelet.
Ja, verkligen. Och så den där sagan om Lindstein också, Håkan. Kommer ihåg det? Ja. Lindstein sa ju alla. Och vi kontaktade ju ändå en tidigare kollega Tobias Karlsson då, som ju är på TV4 nu, och det var, ja men det är Lindstein liksom, och det har de ju sagt hela vägen där, det gänget, och vi körde ju också det såklart ju. Sen helt plötsligt så hade ju mamman kontaktat Magnus Wahlman där på Radiosporten. Lindstein ska det vara. Så hela hockey-Sverige där fick ju ändra. Det är inte så lätt att ändra ett namn sådär helt pang på bara, men det, vi fick jobba in det.
Nej. Ja, men det är som jag har sagt, jag har ju kört den ofta, va? Jag heter ju Håkan i Skåne, jag heter Håkan i Stockholm, så heter jag Håkan uppe i Norrland, va? Så att det är inte så lätt det där med namn och dialekter. Men du, jag får bara avsluta, Läckre Mäki,
ja.
kan ni se ett framtida powerplay i Vancouver med Läckre Mäki på vänsterkanten och Elias Pettersson på högerkanten? Det kan bli skott-tv.
Och Quinn Hughes som quarterback.
Ja. Ja. Ja, det kan vara hyfsat.
Verkligen. Du, det är bara gratulera, även fast det blev silver. Jag vet att man brukar inte vilja ha en gratulation då, men jag tycker att Sverige gjorde ett jäkligt bra junior-VM. Framförallt så blev det ju en dundersuccé med hockeyfesten i Göteborg. Nytt publikrekord för junior-VM i Sverige. Det var ju fest i Malmö också 2014 när vi var där, Håkan. Men det här var någonting alldeles extra. Grymt arrangemang var det. Och kul att vara på plats. Vi går vidare, och då blev ju kopplingen ganska enkelt här med nästa namn jag slänger in i med att ni har suttit nu och dräglat lite över Jonathan Läckre Mäki, och han är ju från klubben Djurgårdens IF, har spelat i alla fall, det är väl inte moderklubben, tror jag inte, men...
Det tror du skulle säga Södertälje. Ja, Flämpan eller något där, va?
Flämpan.
Men vi landar lite på Djurgården, för mitt nästa namn in är Niklas Wikegård. In i Djurgården som sportchef, är väl sportslig ansvarig kanske titeln är. Jag vet inte exakta titeln, men han ska till Djurgården i alla fall nästa säsong. Vad tycker du om det, Jakob?
Det är otroligt spännande, verkligen. Han har ju varit kvar i hockeyn väldigt länge efter sin avslutade tränarkarriär. Så han har ju verkligen fått... han har ju verkligen en bred koll på hockey Sverige, brett kontaktnät. Och sen så det som jag gillar är just hans nyfikenhet och att han, ja men hans engagemang liksom, viljan att tävla och bli bättre. Och jag tror att han kan tillföra mycket till Djurgården.
Håkan, din åsikt om Wikegård, gammal kollega till dig?
Ja, precis. Nej, framförallt är det ju bra att säga att man får tag i ett namn som på något vänster väcker uppmärksamheten och nyfikenheten. Ända sedan Jocke Eriksson slutade i Djurgården så har ju Djurgården haft en, kan man säga, dalande bana i form av intresse från spelare, talanger, agenter, hockey-Sverige generellt, trots att man har liksom lyckats hålla sig relativt högt upp i allsvenskan i alla fall. Så att jag tror att det är bra att det där intresset för Djurgården växer på ett sätt som Viken står för. Sen undrar jag om han riktigt vet vad han har gett sig in på. Va? För att det är ett arbete som ligger framför honom i Djurgården, tror jag kommer vara mycket, mycket större än vad han har förväntat sig. Det ser ut som att han ska vara liksom ansvarig för hela sektionen. Det vill säga kvinnor, flickor, pojkar, juniorer, hela paketet. Så att det är en rätt stor bit då. Och ta ett grepp om. Och så tror jag också att han kommer få en annorlunda vardag än vad han har för tillfället. Jag tror inte att det finns någon 8-4 eller 4-10 eller 11-6 eller liknande. Utan det är 24-7 tror jag som gäller. Så att vid 60 års ålder och hoppa på det jobbet, det kommer att ställa krav på alla. Nu har han en gedigen skara människor runt sig som han har byggt upp, både via företagen som han jobbar med och sig själv och inom hockeyna. Så att det finns ju mycket hjälp att få utifrån, men det är som sagt, det kommer att ställa krav på honom. Så att var närvarande och ta rätt beslut. Och sen kan ju Niklas, och det vet jag så att säga, och egen bakgrund, han kan ju vara rätt påstridig. Han kan vara rätt så offensiv och han kan vara rätt så rak. Och det är inte alla som klarar det, varken som spelare, ledare eller kanske styrelse heller, va? Så att det kommer bli tryck i Djurgården, det tror jag. Det är bra.
Men Jakob, om du hade fått ett sånt här jobberbjudande presenterat för dig, vad hade du känt med tanke på det Håkan är inne på här, den här breda biten? Det är ju inte bara att se till så att det är ett A-lag i Djurgårdens här lag som fungerar, utan det är så mycket mer.
Ja, ja men precis. Alltså, den rollen i Djurgården, det är dels är mycket, som Håkan säger, mycket bitar rent organisatoriskt att ha, men sen så är det ju Djurgården som varumärke och som klubb är extremt stort, och det är inte bara de som inom organisationen som ställer krav och har åsikter och synpunkter. Djurgården har väldigt fanskara också som sätter press och som man vill engagera sig, så att det är ju många bitar man ska kunna bolla. Men jag tror att Wikegård vet vad det innebär att vara i Djurgården. Han har varit där förut och jag tror inte han ger sig in i någonting som han inte tror att han kommer klara av. Och som sagt, det finns mycket kompetent folk kring Djurgården som han garanterat kommer ta hjälp av.
Han har ju en jäkla energi så som han har upplevt Wikegård med allting, och det är ju... Det är en skalle som bara har ett mål, och det är ju att vinna, så att det ska bli oerhört spännande. Men nu har han ju inte varit i ett lag. Han har ju åkt runt väldigt mycket och varit nyfiken, och jag vet varit på studiebesök i vissa lag och varit nyfiken, precis det ordet du använde, Jakob. Men han har ju faktiskt inte varit i skarpt läge sedan 2004-2005 egentligen i Djurgården, Håkan. Vad kan det innebära?
Det var ju lite det jag är inne på också. Alltså, finns tålamodet där? Förstår han liksom att det tar en relativt lång tid att fästa ett beslut i en organisation, om du ska börja så att säga upp från styrelsen med ekonomi och sen fortplanta ner genom systemet, va? Det går inte så fort egentligen. När du sitter i tv så kan man uttrycka sig rätt så bra om saker och ting, hur det ska funka. Men sen att rejält få det liksom att gå den vägen, det är en liten annan rutin än att sitta och dra upp planer på ett A4-ark eller en liknande. Så att det är liksom den utmaningen han har. Sen så finns det ju så att säga, om han då jobbar ärslet av sig och blir utbränd eller liknande, då har du Kryger som står på tillväxt, eller kanske en Josefsson som står på tillväxt där, eller Ante Enqvist som också finns i organisationen. Så det finns rätt mycket folk som man kan luta sig mot. Det är ju frågan om så att säga, hur mycket hjälp han orkar och vågar ta. Inga enmansjobb det där inte, va? Det kan väl vara det som kan vara Vikens problem lite, att han kör kanske lite för mycket solo ibland.
Sitter du, har du satt dig i gungstolen och åker och lämnar över till det där unga gardet, till Kryger och Josefsson liksom, du har lämnat in?
Du, med en höftoperation och en golfhandikapp på 8 som man måste försvara, då har inte jag tid med ishockey längre.
Ja, jag kommer ihåg när Challe jobbade hos oss på Viasat, som vi då hette. Och så blev han ju sportchef i Djurgården sen efter. Han var väl inne och var lite tränare först också. Men det var så mycket. Jag kommer ihåg att han bara, idag ska jag iväg till en lägenhet i Enskede och skruva i lite glödlampor för en ny spelare som kom. Och han hade liksom ingen koll på det. Så att där och då var det ju så mycket mer än att bara fixa kontrakten till spelarna. Så att han har att göra. Wikegård, det kommer han ju ha. Jag vet inte om det har förändrats, Jakob. Jag vet inte vad du vet där. Men jag är lite nyfiken på tränarsituationen också. Vad vet du där? Holmqvist förlängde ju.
Så det är ju väldigt positivt. Han har ju kommit, han har tagit jättestora steg i Djurgården från J18-tränare, J20, assisterande och A-laget här. Och sen när tränarokaden skedde, att Garpenlöv fick gå, så har han växt ännu mer med uppdraget. Så att, jag tror det är sjukt viktigt för Djurgården att kunna knyta upp Micke till 2 år till här. Det är båda verkligen, verkligen gott, och det är en en framtidens man när det kommer till, till tränare.
Ska han ha Kimby vid sin sida då, eller är tanken?
Det vet jag inte riktigt.
Hemlighetssmak. Ja, vi får se lite där.
Ja, vi får se lite där.
Vad det blir. Ja, men det blir bra. Vi kommer samtala mycket mer om det här också. Vi ska bara avsluta också med värvningshysterin i SHL, Håkan. Kort om det.
Ja, det är nu det börjar, va? Det är det 15 september, eller september. 15 februari, eller vad är, vilken deadline är i år? Jag har inte satt mig in i riktigt så här, men man märker ju nu alla liksom i de här, dels lagen som ligger på gränsen till att ramla ur och riskera att få spela kval ner mot Hockeyallsvenskan. De blir ju lite kissnödiga och ska söka folk överallt. Och där florerar i namn som man egentligen bara, det är sån här, på fotboll heter det ju videojuggar förut, va? Nu så har man ju möjlighet att kolla på dem på matcher och liknande på alla olika möjliga kanaler. Så att det pågår ju ett enormt letande efter rätt personer. De lagen som ligger på och slås uppe på och ska försöka utmana Färjestad, de söker ju då liksom spetsförstärkningar. Och sen har ju de i Hockeyallsvenskan på samma nivå där. De som ska upp eller de som vill försvara sig mot att rycka ner. De är också ute och letar, va? Så att nu börjar den här värvningshysterin egentligen i bägge lägena. Och det är ont om spelare, det har det varit hela säsongen. Det är inte så jäkla mycket pengar ute och snurrar heller. Och vi ser ju nu hur Kempe här rör det så att ett håll, det rör sig lite på spelarmarknaden på alla sätt. Och vissa agenter agerar faktiskt lite speciellt i det här läget, va? Det finns en, jag tror han är sloven eller slovak eller något där, Pilko som han heter, som har upprört marknaden rätt så tufft där. Så att nu börjar den här värvningshysterin som vi alltid ser. Nej, det var han som på Kempe, va? Som helt plötsligt, och han har väl haft det på andra spelare också som har rört sig lite utav, fast de har ju kontrakt och liknande, och han förhandlar rätt så tufft och inte kanske rak och ärlig i alla situationer. Så att det är en liten sån agent som, när sportchefen hör hans namn, då liksom kommer röda skynket framför ögonen på dem. Mm.
Hur upplever du den här tiden, Jakob, nu när du är vid sidan om?
Ja, alltså det är ju sällan det är några stora stjärnor som byter klubbar eller byter lag. Så ofta är det komplementspelare för att bredda trupperna. Så att det är såklart att det är alltid kul att följa. Man älskar ju när det sker förändringar i olika lag och man får se nya spelare och nya konstellationer och sådär. Så att det är egentligen bara att se vilka som hittar de bästa små pusselbitarna för att förstärka lagen. Och ja, det är en tuff marknad och man måste verkligen, ja, det är svårt att hitta de här spelarna som är prisvärda och som kan komma in och förstärka laget i slutet. Framförallt tror jag det är svårt att hitta bra spelare för de bottenlagen, hur man säljer in det, att du ska spela negativa kvalmatcher om 2-3 månader här. Det är nog lättare att sälja in som ett lag till Färjestad. Vi leder ligan, spelar hur bra som helst och kommer förmodligen vara med och slåss om guldet i april.
Var det inte lite fräscht på något sätt ändå det här med Ejdsell? Ni har ju läst om det också då, att Färjestad går ut med det och han går ut med det också då. Men han är klar för Schweiz nästa säsong. Liksom, that's it. Nu går vi för guldet den här säsongen. Sen är han välkommen hem om ett par säsonger till då, till Färjestad, istället för att göra en stor grej av det och det blir infekterat. Vad tycker du om en sån behandling och ett agerande, Håkan?
Jag tycker att det ligger ju bara i linje med det som är både det svenska avtalet och de svenska arbetsmarknadens avtal och den schweiziska arbetsmarknadens avtal. I Schweiz har man alltså möjlighet att ett år innan kontraktet går ut, eller arbetsförhållandet som det heter, så har man ju möjlighet att söka nytt jobb och få ny arbetsgivare, så att man är liksom säker i sin på sin arbetsplats. Så ska jag tycka. I Sverige så har vi ju faktiskt 6 månader. Du har rätt att förhandla 6 månader innan ditt avtal går ut. Och det där har man säkert följt i HCLs fall. Kontraktet brukar ju gå ut i slutet på april, va? Så att då har du så att säga från 1 november att förhandla. Och det är klart som 17, han sitter i en guldsits. Kan han förhandla på tidigt läge när budgeterna är stora hos laget som vill ha honom, så sagt. Och självklart så är man ju medveten om det här för Rickard Wallin och grabbarna också, att vi är ju en utsatt situation. Antingen så löser vi honom ett kontrakt tidigt eller så försvinner han. Så att det är ju rätt så öppna dörrar, och gör man det bara under den respekten för varandra och inte liksom försöker att krypa bakom dörrar eller hörn, ja, då tycker jag det är helt okej och fair, och då accepterar man ju bara spelets regler. Så att jag tycker att det är helt rent, snyggt och väldigt fint paketerat av alla tre parter. Ny klubb, gammal klubb och Insel.
Ja, och med det som hockeyn inne på i Schweiz så skriver man ju ofta kontrakt väldigt mycket tidigare, som ofta redan i november, december till nästkommande år. Och jag gillar det sättet som Färjestad gör här också, att man och Gadesell såklart, att man går ut med det, man är på samma premisser och man går för guldet. Det är en annan sak om det är en svensk spelare, jag minns om det var Isak Brännström i Luleå för några år sedan som tidigt blev klar för HV71. Och det ja, slängde ut i media, och då är det såklart att det blir en helt annan situation, för det blir ett konkurrerande lag som man kanske kommer slåss mot i ett slutspel eller ett kval eller vad det nu kan tänkas vara, och då blir det ju mer infekterat. Men nu när man gör det på det här viset och att det inte slipper ut på något annat sätt, då tycker jag det är helt, helt fantastiskt. Och sen som Ejdsell, han har varit i Färjestad många år, han prövade Nordamerika något år för att komma tillbaka, och som sagt, en hockeykarriär är väldigt kort, och får man möjligheten att prova och spela på andra ställen, så tycker jag man förtjänar att ta den chansen.
Ja, och jag tror att folk inser det också. Jag tror det var Mr. Maddock där på Expressen, Johan Svensson, som skrev lite om summorna. Nu är ju inte det fakta liksom att det är just exakt om det, men ungefär då att han hade 200 000 i månaden i Färjestad, sen dras ju skatt på det. Det beror på hur mycket man plockar ut i pension och sånt, det förstår jag också.
Va? Men har ni skatt i Sverige?
Säg norrmannen.
Nej, jag tänkte på Schweiz.
Ja. Nej, men så kommer det där.
Det står ju fram.
Ja, 300 000 till 350 000 liksom skattefritt då istället. Lägenhet, bil. Alltså det blir ju en annan värld. Det är klart att man svårt att tacka nej. Och jag tror att de andra hemma i Karlstad, de supportarna, de mest inbitna, köper läget också. Så att det är ju väldigt klokt det där. Färjestad som ju toppa.
Du har ju alltså du måste ju också sätta det i perspektiv på just vad ska man säga, vad man är i ligasystemet generellt. Alltså vi har NHL som är den stora ligan. Kommer man över till Europa så kanske kvaliteten i den svenska ligan rakt över är bättre. Men tittar du finansiellt, ekonomiskt, bekvämt, så är den schweiziska ligan kanske ett snäpp över SHL i det perspektivet. Mm. Så att vi har pratat om liksom, betalt per match eller vad det ska kallas, va? Så då skulle jag också sitta på en bergstopp i Schweiz och titta ut över landskapet.
Ja, vad fick du aldrig dit, Håkan?
Jag var på väg till Bern en gång faktiskt. Curry Lindström skulle vara tränare i Bern och jag skulle vara med som svensk. Och sen skulle vi ha en finländsk back, Risto Siltanen, kille som spelade ändå eller Edmonton. Och så skulle vi ner och förhandla, så bara liksom ringde Schweizan och så sa han liksom, sorry, sa han, Risto Siltanen skulle ha så mycket pengar så det fanns inget kvar till er, sa han. Och så var det.
Du blev aldrig någonting.
Nej, jag var för sen igen, alltså. Jag skulle förhandla före honom, då hade det gått bra.
Ja, det är de där lagen på B, vet du. De var likadant med Buffalo, Håkan. Du tackar nej till det erbjudandet, ja.
Ja, men det var liksom helt annat. Sen var jag nere faktiskt i Ambri och förhandlade med Ambri Piotta. Det är också, det ligger ju liksom Liganos stora trätobroder där nere. Och då var det en sån här klassiker. Då skulle man få betalt. Du kan få betalt hälften av oss, men sen får du hälften svart också av bagarna här borta. Så du får gå till dem och hämta hälften. Då kändes det liksom, det där alltså. När de måste betala på sidan om i Schweiz, då är det illa alltså.
Jag gissar att åka hem med en ryggsäck och alla pengar.
Ja, precis. Jo, det var ju så.
Precis. Ja, jag själv räckte med en handväska när man hade varit innebandyspelare. I Schweiz fick man hem pengarna, vet du. Men det var erfarenhet. Och jäkla, så tänk att vara hockeyproffs i Lugano eller något sånt. Det måste vara magiskt. Jag gissar att du har tackat nej till något avtal där nere, Jakob.
Efter mitt första år i Djurgården, då pratade jag mycket med Ligan, och så var det något annat lag där också. Men sen kom, dels ville jag vara kvar i Djurgården, och sen kom corona och allt sånt där. Så att då var det inte ens, då, inte aktuellt för min del. Utan jag gnuggade på i fina Djurgården.
Men du, var du nere och hälsade på och tittade läget?
Nej, utan det var bara kontakt via, dels via agent och sen så ringde deras general manager mig också då, som var kommit ovan ett, man var kanadensare. Så vi pratade, hade några samtal där, men det blev Djurgården istället.
Ja, och nu är du tillbaka i Stockholm igen och efter en liten utflykt. Det är härligt att ha dig hemma igen och Trevligt att samtala i den här podcasten nummer 367. Det är väl dags att stänga den. Känner ni klara?
Vi förbereder oss inför helgen, va? Vi har ju en diger arbetshelg framför oss.
Vi har ju det, Håkan. Det är bra. Du börjar bli puffarnas mästare nu, Sörgen. Vi gillar det. Det är ju faktiskt dubbelt upp när det handlar om Rangers mot Capitals. På en sån sak. Bra tid på lördag. Väldigt fin tid på söndag också. NHL-studion på söndag 18.00. Nedsläpp strax efter 19.00. Mycket om William Nylanders monsterkontrakt i NHL-studion också.
Och vad heter det när man möts då, så säga, två kvällar efter varandra på olika ställen då? Det är väl en doubleheader, va?
Ja, det är doubleheader. Jag skulle säga back to back, men det blir fel, eller hur? Ja, det reder vi ut i helgen. Sen faktiskt en liten bonus också. Måndag, NHL-studion, vi ska inte kalla den special, för vi har fått ett namn på det nu. Matchmixen. Det är fyra matcher från NHL som har nedsläppt strax efter 19.00. Vi blandar dem i en salig blandning och tittar in där det händer och sker. Som vi gjorde för någon månad sedan. Du var med i studion då, Jakob.
Ja, och fantastiskt roligt. Ja, roligt koncept, så det ser jag verkligen fram emot.
Det blir du och Erik i studion där. Och så blir det Mattias Nordström och Håkan Södergren på söndag där. Så det blir en häftig helg. Jonathan Lindqvist kommenterar där. Så att det blir full fart hela. Ni är välkomna att ta del av detta på Viasport Vinter och Viaplay. Men nu tackar vi för att ha visat intresse i Viaplay Hockey Podcast nummer 367. Önskar er en härlig hockeyvecka, hockeyvänner. Vi hörs! Hej!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.